Hej och välkomna till avsnitt nummer 19 av spelpodden Gamea med mig Andreas och ja, tyvärr bara med mig idag. Min vapendragare, radarpartner, drabant, medhjälpare, bundsförvant, kumpan och ja, inte minst spelkompis Henke ligger tyvärr nedbäddad med en riktig dunderförkylning. Den här podcastens produktion går ut på att vi under veckan väljer ut ett antal nyheter löpande som vi anser vara värda att prata om. Mot slutet av veckan skapar vi ett slags ramverk för avsnittet och stolpar upp vilka samtalsämnen vi vill prata om i en slags bullet point-lista. Jag programleder sedan avsnittet och Henke brukar komma med sina insiktsfulla tankar och åsikter. Vi spelar som en slags intellektuell pingis med spelrelaterade ämnen tillsammans och brukar få ut någonstans mellan 75 till 100 minuters innehåll till varje avsnitt. Här sitter jag nu och ska programleda mig själv och prata om nyheter som har hänt i veckan utan att ha Henke som bollplank. Jag har tyvärr ingen aning om hur långt det här avsnittet kommer bli, kanske blir jättekort. Och jag vet inte heller om det överhuvudtaget går att lyssna på utan att ni som lyssnare kommer få någon slags krupp av tristess. Men idag tänkte jag i alla fall prata om att vi har en vinnare i vår tävling. Jag tänker gå in på vilka spel jag spelat under veckan. Sen har ju svenska spelgiganten Paradox visat upp ett par kommande spel och expansioner. Vi har fått ett datum för det hett efterlängtade spelet Starfield. Sen har FIFA-spelens lootbox-upplägg åkt på nöten i Österrike i en domstol där. Sen har det populära spelet Escape from Tarkov bannat tusentals fuskare. Och jag tänkte berätta lite grann kring bakgrunden till varför man har gjort det. Ja, vi får helt enkelt se hur det här avsnittet blir. Så håll till godo! Ja, vi hade ju en tävling här för några veckor sedan där vi bad er lyssnare att skicka ett mejl till oss med, egentligen skriva vad som helst. Ris och ros eller tankar och idéer. Och först ut med att mejla oss, det blev Noel. Han passade på att bjuda in oss hem till sig för att få testa lite bilsimulator. Jag tror att det här kan vara en passning till när jag och Henke pratade just om att vi skulle vilja spela bilspel med ratt och gas- och bromspedaler. Så det ser vi fram emot att testa. Noel önskade sig ett presentkort på Steam, vilket nu är skickat till dig. Stort grattis Noel! Sen typ samma dag så fick vi även ett mejl från Anton. Och Anton skrev till oss: "Hej! Vilket av Two Point Hospital och Project Hospital är den bästa uppföljaren till det klassiska spelet Theme Hospital? Bra jobbat med podden." Tack Anton för det mejlet och tack för de fina orden. Och den här frågan känner jag att jag faktiskt kan svara med enkelhet även utan Henkes närvaro. För jag var en stor Theme Hospital-spelare till det här spelet när det släpptes på 90-talet om jag inte missminner mig. Theme Hospital, det gick ut på att man drev ett sjukhus. Man såg det i ett isometriskt perspektiv och man skulle helt enkelt få in patienter på sjukhuset och sedan ge dem en diagnos och så slutligen försöka rätta till den här sjukdomen då som de hade. Och det som var grejen med spelet är att det var en stor humoristisk vinkel på det. Folk kom in med stora huvuden som man skulle liksom trycka hål på så att de blev normala igen. Eller man hade en viss fraktur någonstans som man skulle rätta med någon lustig kirurgmaskin av något slag. Och det jag själv tyckte var extra roligt med Theme Hospital, det var att det var översatt till svenska faktiskt. Bland annat var Regina Lund en av dem som pratade i spelet och ropade ut ganska roliga kommentarer ur högtalarna på det här sjukhuset. Jag har tyvärr bara spelat Two Point Hospital och inte Project Hospital. Men om vi ska läsa den här frågan ordagrant så är det: vilken är den bästa uppföljaren? Och då skulle jag nog säga Two Point Hospital utan tvekan är det spel som är den bästa hommagen till just Theme Hospital. För det är precis i samma tema. Det är roliga sjukdomar, det är lite lustiga saker som händer på det här sjukhuset och så vidare. Och Two Point Hospital, den tar allting Film Hospital gjorde och gjorde det mycket bättre. Det andra som är lite lustigt är att de här två spelen, Two Point Hospital och Project Hospital, de släpptes med 2 månaders mellanrum 2018. Där Two Point Hospital, det var mer en karbonkopia då, som sagt, på Film Hospital med den här humoristiska touchen. Project Hospital däremot, det påminner väldigt mycket om både Film och Two Point Hospital, men det är nog en lite mer realistisk sjukhussimulator med mycket djupare gameplay där du liksom kan forska i de här diagnoserna på mycket djupare sätt än vad du kan i de här två andra spelen. Jag har däremot Project Hospital på min wishlist och nu kommer jag nog faktiskt, tack vare din påminnelse Anton, att försöka spana in det här på en rea när det kommer på en sådan här framöver. Tack så mycket för din fråga Anton, och vi kommer belöna även dig med ett presentkort. Så jag kommer att mejla dig och fråga i vilken valör du vill ha det här av. Det blir 200 kronor, men i vilken store helt enkelt. Jag berättade ju i förra avsnittet att jag hade spelat Mafia The Definitive Edition och var snudd på lyrisk över hur bra det spelet var. Det var ju en remake eller en remaster till det spel som kom runt, vad var det, 2002-2004 någonting. Så jag började spela Mafia 2 Definitive Edition, men det var en mycket enklare remake. Jag fick inte alls känslan av att de hade gjort speciellt mycket nytt i det. När den första remaken var helt omgjord med grafik och så vidare och liksom röstskådespelare, så var tvåan här, det var ju snudd på originalet fast det var anpassat för en nyare plattform. Det var väldigt clunky, det var väldigt dåliga röstskådespelare, bilfysik, var snudd på värdelös och så vidare. Så jag slutade efter 2-3 uppdrag i det spelet. Men jag fick en slags nytändning för de här öppna världsspelen som har en ganska tung story. Och då kommer jag ihåg det här L.A. Noir som kom från Rockstar. Och där är du ju en polis i Los Angeles. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var på 50- eller 60-talet. Men du ska lösa en massa brott. Spelen hade blivit mycket mer avancerade. Att nu kunde man även i spel liksom läsa in skådespelares ansikten på ganska detaljerad nivå. Så här skulle du, eller kan du då, när du intervjuar ett misstänkt eller ett brottsoffer och så vidare, så kan du se ansiktsuttryck och så vidare. Och här, ja, jag har kört i 3-4 timmar och jag fullkomligen älskar det här spelet. Jag tycker det är otroligt härligt. Jag gillar den här blandningen av att det är en tung story där ens karaktär, som spelas för övrigt av en skådespelare som var med i Mad Men, och man följer hans liksom resa inom LAPD då, liksom från att vara en trafikpolis till att liksom klättra och bli en högt uppskattad detektiv. Jag klarade det här spelet på PlayStation 3 back in the days och det var faktiskt min första platinum. Men i och med att jag har lite minne som en guldfisk så kan jag uppskatta att spela om det här spelet igen flera år senare, för jag kommer faktiskt inte ihåg vad man ska göra i uppdragen och hur man löser dem på bästa sätt. Så att, alltså det är väldigt intressant att spela det spelet igen. Sen fortsätter jag förstås att spela vidare i Hogwarts Legacy, och jag tycker att det är en riktigt trollbindande värld med roliga uppdrag och ja, jag som inte nödvändigtvis är en fantast av Harry Potter tycker ändå liksom att den här världen, berättelsen och ja, det visuella, det får mig verkligen liksom att bara vilja fortsätta. Så jag tycker att striderna är riktigt roliga med magi och så vidare. Även om jag har lite problem med att komma ihåg vad alla de här olika trollformerna gör för någonting. Det är väldigt vanligt att jag sitter och skickar iväg trollformler som är helt felaktiga, men ja, jag antar att det där är en vanlig sak. Ja, veckan rivstartade med att svenska Paradox hade en announcement show tillsammans med Xbox faktiskt. Och de största nyheterna tänkte jag gå in på, jag går inte in på allting. Men i min bok, den överlägset roligaste nyheten, det är att Cities Skylines fick en uppföljare utannonserad. Och det är alltså Cities Skylines 2. Som, ja, förstås är en uppföljare till det första spelet som kommer från den finska utvecklingsstudion Colossal Order. Originalet kom 2015 och har alltså några år på nacken. Men det har ju å andra sidan uppdaterats med olika DLCs och sjukt många moddar sedan dess. Vi fick inte se någon gameplay, däremot en cinematisk trailer. Så vi fick ingen riktig känsla på hur det här spelet kommer skilja sig åt från föregången då. Men glädjande nog så kommer det att släppas nu under 2023. Crusaders King 3 har inte jag spelat en sekund av. Och jag kan inte minnas att jag har sett något annat än kanske någon recension på YouTube för länge, länge sedan. Men nu kommer det en ny expansion till det här spelet som är ett slags strategy RPG. Och den här expansionen kommer heta Tours and Tournaments. Och där ska man kunna åka ut på en lång färd och kunna handplocka sitt entourage som man ska med sig på den här färden då. Sen ska man kunna ställa upp i olika turnéspel, vad det nu innebär. Och jag vet inte om det är en nyhet eller inte, men man slog på den stora trumman i alla fall att man skulle kunna anordna bröllop nu. Och med tanke på hur snårigt det har varit med de europeiska kungahusen genom åren och vilka som har gift sig med varandra och så vidare, så kan det här vara ett ganska roligt tillägg, kan jag tänka mig, till er som spelar Crusaders King 3. The Lamplighters League utannonserades. Och jag fick någon känsla av att det här var Indiana Jones som möter XCOM på något sätt. Vi fick se en trailer som, ja, det kändes verkligen som Indiana Jones. Det var verkligen storslaget och äventyrsfyllt. Och storyn verkar utspelas år 1933, så det här var väl strax före andra världskriget då. Men det som är intressant är just de här striderna som, ja, ur ett isometriskt perspektiv snett ovanifrån påminner extremt mycket om XCOM. Och sen kan inte jag som en gammal Team Fortress-spelare undvika att se extrema likheter med den lekfulla grafiken som finns i Team Fortress 2. Jag fick nästan känslan av att det här var någon slags strategispel i TF2-tema. Europa Universalis 4 får också en ny expansion som heter Domination. Och här, återigen, precis som Crusaders Kings, det här är inte ett spel jag har spelat eller haft speciellt mycket kunskap i genom åren. Men enligt Paradox så ska vi få nya uppdrag som baseras i bland annat Ottomanska riket, Kina, Frankrike och Ryssland. Slutligen tyckte jag var riktigt intressant, både liksom lite lustfyllt, men ja, också lite fundersam på vad Paradox ville göra här. Men ett spel man utannonserade hette Life by You. Vi fick inte se så mycket av det, men det var helt uppenbarligen en slags Sims-kopia. Så vi får se om Sims får en liten utmanare här då från Paradox. För det, ja, det ser ut som att du ska bygga ett hus och liksom gå runt med dina figurer och göra hushållssysslor och så vidare. Och i den här trailern också så såg man någon strandvy, så att det såg ut som att du, precis som i Sims, ska kunna åka ut från ditt hus och göra lite roliga saker utanför det också. Det jag noterade var att jag inte tyckte att det var speciellt snyggt. Och jag är lite fundersam på om det här kan vara någonting som är online eller MMO rent av. För det såg ut att vara en enklare grafik än vad Sims-spelen visar upp. Ja, och så kom Microsoft, eller rättare sagt Bethesda, äntligen med mer information kring spelet Starfield. Det var Bethesda som från ingenstans släppte en video där man visade upp lite mer från Starfield. Man fick se väldigt, väldigt lite från spelet, men framförallt fick vi lite information från spelets regissör Todd Howard. Bland annat så fick vi äntligen ett releasedatum, vilket är den 6 september i år. Och vi fick även ett annat datum, och det är att i juni så kommer vi att få se mer i ett Starfield Direct. Vad det här egentligen innebär är ju att det är ytterligare en försening. Det här skulle ju släppts den 11 november förra året. Och så sent som i januari så sa man nu från Bethesda att spelet kommer att släppas den första halvan av 2023, vilket är, ja, ordagrant senast den sista juni. Men nu blir det som sagt ett nytt datum, den 6 september. Och det här innebär att vi 5 år efter utannonseringen på E3 2018, då vi fick en slags teaser, finally kommer kunna spela Starfield då, förhoppningsvis. Ja, det är inte ofta man har nyheter från Österrike, men Sony har förlorat i en domstol gällande FIFA-paket. Och det gäller ju de här FIFA-paketen som man har i Ultimate Team i de här spelen. Och det är ju som slags virtuella, ja, man kan ju säga att det är någon slags lootbox. Men ja, vi som är lite äldre, vi har ju köpt såna här paket med kort när vi var små på hockey och fotbollsspelare och så vidare. Och det kan du göra med FIFA-spelen. Antingen kan du göra det för in-game-valuta eller för riktiga pengar. Och för 2-3 år sedan här, 2020, då var det ett par österrikiska FIFA-spelare som stämde Sony för att man via sin plattform då, PlayStation Store, möjliggör att man är delaktig i något de anser vara ett lotteri. Den här rättsprocessen den startade i höstas och den här domstolen då i österrikiska lilla staden Hermagor, ja, de är inte på uttalet där, den kom faktiskt fram till att Sony bryter mot de österrikiska lotterilagarna. Och det man har invändningar mot det är att kortens valör i paketen, ja, de slumpas fram. Och egentligen det som är mest alarmerande, det är att spelare kan sälja de här korten vidare på, ja, den här marknaden som FIFA-spelen har i sina spel. Och just den här kombinationen av händelser, det anser den här domstolen då är ett slags lotteri. Sony, och alltså inte Electronic Arts som gör spelet, dömdes till att de ska betala tillbaka 400 euro enligt den här domen då. Men det som har hänt också är att det har startats en slags grupprättegång, class action lawsuit som de säger i USA, där hundratals spelare har anmält att de vill stämma Sony i samma ärende då. Och där finns det faktiskt ett extremfall på en spelare som vill ha tillbaka 85 000 euro, vilket är lite knappt 1 miljon svenska kronor. Sony kan överklaga den här domen och ja, jag personligen, jag tror att de kommer att göra det. För det här kommer kunna ge ringar på vattnet. Hogwarts Legacy är ju släppt på PC, PlayStation 5 och Xbox Series-konsolerna. Och tanken var att spelet skulle släppas nu om lite knappt en månad till PlayStation 4 och Xbox One också. Men nu meddelar WeB Games att det här är försenat en månad till och kommer släppas den 5 maj istället. Hogwarts Legacy, som jag var inne på, är ju ett underbart spel. Supergrymt på alla sätt och vis. Men det är också tekniskt utmanande både på PC och på de här next-gen-konsolerna. Så för mig är det inte så förvånande att de behöver polera det här lite ytterligare. Det ska ju också komma en Nintendo Switch-version och den ska ju släppas den 25 juli egentligen. Men där har vi inte fått veta om det kommer att försenas eller inte. Men ja, jag spelar ju Hogwarts Legacy på min PlayStation 5 och jag märker ju när jag går genom dörrar och byter liksom miljö, jag går kanske ut från den här skolan till den här öppna världen, då märker jag att det är lite laddtider och jämfört med andra PlayStation 5-spel med tanke på den snabba hårddisken som finns i den här konsolen så märker jag en ganska stor skillnad åt det negativa hållet då för det här spelet. Men det som också har hänt här under veckan det är att det kom en andra uppdatering till Hogwarts Legacy sedan spelet launchades. Och framförallt var det stor fokus på olika buggrättningar i uppdrag och så vidare. Det fanns ju buggar liksom där du kanske kunde gå in i ett område utan att råka starta uppdraget. Vilket gjorde att du sabbade hela uppdraget. Du kunde inte starta det sen för att du hade gjort saker inne i den här spelvärlden. Mängder av buggar av den typen ska vara rättade. Men också faktiskt väldigt mycket gällande prestanda. Både för raytracing och spelägen utan raytracing. Och jag har spelat ett par timmar efter den här uppdateringen släpptes. Och jag måste säga att jag märkte en ganska stor skillnad på framförallt de här laddtiderna när du går genom dörrar och in i nya rum och ut och in från öppna världar. Jag märkte en avsevärd skillnad. Nu spelar jag på den, vad ska man säga, det spelläge som har det fulaste grafiken. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu, Performance, HRR eller liknande. vilket fokuserar på maximal framerate. Så jag tror jag faktiskt har snabbare än 60 fps till och med. Mot att jag byter ut att det kanske inte är lika visuellt snyggt. Men ja, men kul att den här uppdateringen visade sig även förbättra den tekniska prestandan då. Och jag ser ju personligen fram emot jättemycket den här vampyrshooten Redfall som ska komma till PC och Xbox den 2 maj. Det är ju amerikanska Arkane Studios som utvecklar det här spelet. Och studion ägs av Microsoft, det är därför det inte kommer att släppas till exempel PlayStation då. Nu meddelar Arkane att alla de här versionerna av spelet ska kunna spela med varandra. Vilket innebär att ja, det kommer finnas crossplay för de som har skaffat det via ja, Xbox eller någon av alla Game Pass-former, Steam och Epic. Och det här är ju perfekt i ett spel som Redfall där du liksom är en del av ett team och så ska samarbeta. Och ja, det här draget med crossplay, det kommer ju göra att det inkluderar att fler spelare kommer kunna spela med varandra. Två tummar upp. En riktigt stor snackis de senaste veckorna har varit fusk i spelet Escape from Tarkov. Och jag la märke till den här diskussionen genom att lyssna på Linus Tech Tips och deras populära VAN Show. Det här är ju ingen primär gamingkanal utan de pratar mest om tech och gadgets och så vidare. Men till och med de tog upp det här och det var en av de programledarna som hade sett en YouTube-video från YouTubern Goat. Det var en 45 minuter lång video om just fusk och spelet Escape from Tarkov. Den här spelaren och YouTubern Goat, han tyckte att han blev dödad i Escape from Tarkov som är som en slags verklighetstrogen shooter. Lite som PUBG och den typen av spel, fast ännu mer avancerat. Och Goat, ja, han tyckte att han blev dödad på konstiga sätt. Och i och med att det här spelet inte har någon sån här killcam där man får se när motståndaren dödar en, hur de gjorde. Och det finns inte heller repriser på de här matcherna man är med i. Så ja, det han gjorde var att han installerade ett fusk själv, bara för att se... Kan han se om andra fuskar? Så han installerade ett wallhack där han såg andra spelare. Han såg hur långt borta de var och han såg i vilken riktning de siktade sina vapen på. Och han kunde se då att folk var liksom i spelet, flera hundra meter ifrån honom, bakom berg och skogar och så vidare. Men ändå hade siktet inställt på honom totalt felfritt. Och det han framförallt såg när han gjorde det här var att han såg att det fanns ett hemligt kodspråk mellan fuskare. För att göra varandra uppmärksamma på att hej, jag gör precis som du. Jag fuskar. Det han såg var att när två personer med wallhack tittade på varandra, trots att de var flera hundra meter ifrån varandra, så körde de en slags wiggle, det vill säga de vickade fram och tillbaka åt höger och vänster för att visa att hej, jag ser dig och du ser mig. Vi låter varandra vara i fred och så går vi istället och försöker döda andra spelare. Och det här blev ju en dunderhit. Det låter ju som att man premierar fuskande, men det blev en stor snackis inom Escape from Tarkov-communityn då. Och utvecklarna, ryska Battlestate Games, som anklagas för att inte ta så hårt på fuskande, de tog några veckor på sig. Sen gjorde man som så att man, jag vet inte riktigt hur man fick reda på vilka som hade fuskat, men... Man bannade tusentals fuskare och jag tror att man landade någonstans knappt under 7000 fuskare. Och det man gjorde utöver att banna dem, det var att man skrev in deras användarnamn i ett Google kalkylark och sedan publicerade det här publikt som någon slags offentlig skampåle. Men det är riktigt intressant det här, det som Goat gjorde. Han kände sig så frustrerad över att inte ha bevis på att folk fuskade genom att titta på killcams eller repriser och så vidare. Utan ja, han fick helt enkelt köpa sånt här fusk och installera det för att på så sätt komma åt de här fuskarna då. Han hade lite riktlinjer. Han kunde ju se vilka som inte fuskade och så vidare. Så han dödade ju inte några sådana eller liksom ställde sig i vägen för dem på något sätt. Utan han hade tydliga regler för sig själv att han bara skulle använda det här fusket med wallhacken då för att sätta dit andra fuskare då. Ja, jag och Henrik pratade för några avsnitt sen, borde vara någon månad eller två sen, kring en beta som PlayStation hade släppt till sitt operativsystem. Och nu har den här betan gått i produktion. Så nu får vi PlayStation 5-ägare äntligen version 7.0 då av PlayStations operativsystem. Och de funktioner som är de största i den här uppdateringen, det är att vi äntligen har Discord-stöd i PlayStation. Det här är ju positivt, men det är också en krånglig hantering för att du måste starta ett samtal eller joina ett samtal på en annan enhet, till exempel din telefon eller din dator, och sen föra över det till PlayStation. Xbox har ju haft Discord-stöd lite längre och de hade någon snarlik lösning men har ett mycket bättre användargränssnitt. Så det troliga är att vi kommer få det även på PlayStation då. Det optimala vore ju om vi fick en renodlad Discord-app i PlayStation och att det integreras då med de spel som vi spelar där. En annan nyhet är att för er som spelar PlayStation 5 med en mer renodlad gaming-skärm och inte nödvändigtvis på en stor 4K-tv, ni kommer nu att kunna få bättre, eller ni kommer kunna få stöd nu för VRR i 1440p upplösning också. Och det här är tack vare bättre HDMI-stöd då. Sen är det lite lullul också i den här uppdateringen att det till exempel ska bli mycket lättare att läsa in PlayStation 4-sparfiler på ett PlayStation 5. Och du ska kunna föra över sparfiler mellan två PlayStation 5 mellan varandra och en nätverkskabel. När jag och Henrik gick igenom The Game Awards så tyckte jag att Crime Boss Rocky City såg väldigt intressant ut på den trailern då när spelet visades upp. Så jag listade ju det på ett av de spelen under 2023 jag såg fram emot allra mest. Sen har jag, om ni har lyssnat på den här podden, har jag vacklat lite grann för varje trailer jag ser på det här spelet så blir jag mer och mer skeptisk till att det här kommer att vara speciellt roligt. Men Crime Boss Rocky City, det kommer släppas den 28 mars på PC. Och nu har vi fått information när det kommer släppas för PlayStation 5 och Xbox Series-konsolerna. Och det är några månader senare, det vill säga i juni 2023. På PC, då kommer det här vara exklusivt via Epic Store i ett år. Sen kommer man kunna köpa det på till exempel Steam då. Det här Crime Boss Rocky City, det här är en first person shooter och det som är iögonfallande det är ju att det har ju en hel del så kallade B-skådisar i sin ensemble här då. Bland annat Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Glover, Danny Trejo, Vanilla Ice och Michael Rooker. Amerikanska IGN har ju förhandstestat det här spelet och de har inte recenserat det ännu. Men på deras preview så säger man i alla fall att den överdrivna presentationen med B-skådisar och flashig spelvärld, den hålls inte uppe riktigt av det medelmåttiga spelsystemet. Och det är väl det jag själv personligen har sett i de här trailerna, att det ser ju väldigt enkelt ut så att säga. Det ser inte ut som att man har lagt ner speciellt mycket tid och energi på själva spelmotorn, utan det ser snyggt ut och den här listan på B-skådisar har nog tagit upp en ganska stor del av det här spelets budget. Men som sagt, den 28 mars på PC och i juni till PlayStation 5 och Xbox Series. Ja, den här veckans spel, det är inte några jättestora spel kanske, men med svenska ögon så är det glädjande att Valheim kommer att släppas till Xbox den 14 mars. Och Valheim, det blev ju en viral hit 2021. Och den här Skövde-studion, om jag inte missminner mig, sålde 2 miljoner exemplar under sin första månad. och har ja, sedan dess sålt över 10 miljoner exemplar totalt. Och det här bara på PC då. Och nu kommer det som sagt då äntligen till Xbox. Och sen kommer ju spelet Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon. Det kommer till Nintendo Switch och släpps den 17 mars. Och sen för alla wrestlingfantaster där ute så kommer WWE 2K23 kommer också den 17 mars. Det kommer till PC, PlayStation 5, Xbox Series och Xbox One. Och då gissar jag på att det även kommer komma till PlayStation 4. Nu är jag nog lite gammal för wrestling, men jag gillade ju det i slutet av 80-talet och början av 90-talet som liten grabb. När man såg Hulk Hogan och Macho Man och Undertaker och ja, vad hette den här stora japanska sumobrottaren? Yakuza höll jag på att säga. Ah, nu undflyr mig namnet på det. Men idag kan jag ju tycka wrestling på tv är helt värdelös skulle jag kanske inte säga, men ja, inte underhållande längre. Däremot så tycker jag att de här wrestlingspelen är lite festliga och det fyller nog wrestling en ganska stor plats. Ja, det här blev som sagt ett litet annorlunda avsnitt jämfört med tidigare. Och som sagt, det beror på mig ensam i studion höll jag på att säga. Jag sitter hemma framför min dator här och inte hemma hos Henke där vi vanligtvis har vår studio då. Vi hoppas ju förstås att Henke kommer att komma tillbaka till nästa vecka. Och ja, den här veckan hade jag haft lite roliga saker att prata med honom om även utanför spelvärlden. Jag var bland annat på generalrepetitionen av Melodifestivalens final igår. Det hade varit kul att snacka om lite grann. Det är ju ett litet spektakel i sig även för oss som inte är mellofantaster. Sen är ju en av höjdpunkterna både för mig och Henke är ju den årliga korvfestivalen i Stockholm. Vilket är som en slags mässa där en massa korvtillverkare ställer ut. Och man får gå runt och provsmaka olika korvar och köpa deras korvar till ett mycket bättre pris än i livsmedelsbutiker. Och Henke har tyvärr meddelat att han inte kommer att kunna delta ens på den då. Då förstår man hur däckad stackaren är tyvärr. Men stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet och vill ni göra som Noel och Anton, mejla in frågor, ris och ros till oss så går det alldeles bra att göra det på respons@gamapod.se. Och det mejl som vi läser upp i avsnittet, den avsändaren kommer vi belöna med presentkort på 200 kronor på valfri spelrelaterad butik. Det går också bra att följa oss på Twitter där vi heter Gamapod. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en bra spelvecka så hörs vi. Hej då!